Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig både för den kärlek du visade oss när du utgav dig för oss på korset och för den kärlek som du visar oss när du ger dig själv åt oss i din heliga nattvard. Vi ber dig att du idag står vid vårt hjärtas dörr och klappar så att vi hör din röst och öppnar för dig. Gå in i vårt hjärtas hus och gör oss till dina gäster när vi kommer för att fira nattvard med dig vid ditt bord. Då ska du också låta oss fira nattvard med dig i ditt himmelska rike. Gör detta med oss för att det som du redan har gjort för oss inte har gjorts förgäves. Amen. I dagens evangelietext så hör vi de här orden från Jesus. Eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas för hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Just detta sista ord som jag läste kommer att vara rubriken för vår temahelg här i kyrkan nästa helg. Om att vara kyrka, att förkunna evangelium till de allra sista. Och då får vi tänka på oss själva, att också vi är bland de sista innan slutet kommer, då Jesus kommer, och att vara beredda på det. Utan att nu tänka om mig själv att jag är en som kan peka ut var i Guds tidtabell som vi befinner oss i, så kanske man ändå kan känna igen sig i de här orden som Jesus sa och ana att slutet är nära på riktigt. Att det här att laglösheten tilltar, det kan ju vara på sätt och vis lite relativt. Det kan tillta på vissa platser men inte på andra, och det kanske var mer förr och mindre nu och så. Men det finns ändå här ett samband som gör att vi faktiskt kan tänka på en särskild laglöshet som växer till. Och det är den laglöshet som kommer av, eller som kommer efter att evangeliet om riket har predikats. Så att när ett folk har fått evangeliet och hört evangeliet, tagit emot evangeliet, men sen också lämnat evangeliet ryggen, då är det en särskild laglöshet och en kärlekslöshet som tilltar. Som vittnar om att nu är det nära. Därför att evangeliet har gått ut, men ändå så lämnas det ryggen. Den här laglösheten präglas ju av att det arv som präglat vårt folk i flera generationer, en syn på människan, en syn på gemenskap, en syn på rättvisa och rättfärdighet, en syn på fostran, en syn på ansvar, en syn på vård om människor, en syn på omsorg, som har präglats och byggts upp av evangeliet. Den synen lämnas liksom bakom oss som något förlegat, som något anstötligt, som något icke eftersträvansvärt. Och laglöshet, det är ju att frångå en lag som är given. Att man liksom lösgör sig från den lag som har varit rådande och normgivande i vårt land. Guds lag, som finns där redan i människans samvete, men som har blivit extra tydlig genom århundraden av katekesfostran och skolfostran och våra lagar. Men som nu på punkt efter punkt vi har uppror emot, gör oss av med, byter ut. Ja, mot vad då? Det här begreppet normkritik som liksom florerar i vår tid, det är väl just detta att man vill göra sig av med en norm som man har fått för att själv, jag ska vara den som sätter min norm. Jag ska vara min egen herre och definiera min väg. Mitt rätt, mitt fel, och ingen annan ska tala om det. Och att kärleken svalnar, som vi hörde, det beror på ett sätt inte att människor tycker det är oviktigt med kärlek. Ni kommer kanske ihåg det här terrorattentatet i Stockholm för några år sedan, där en man mejade ner massor med folk på stadens gator. Och människorna i Stockholm gick ut och kärleksbombade stadens gator. Kärleken får inte kärleken övervinner hatet. Men problemet är väl inte att man kärleksbombar i för sig, utan att förståelsen av vad äkta kärlek är har så förändrats. Och vi skulle säga förvanskats. Förvanskats från bilden av den självutgivande kärleken. Den villkorslösa kärleken som vi har fått formad genom att se på Golgata kors. Där har vi fått vår definition på kärlek, vår bild av vad kärlek är. Och istället har vi ersatt den bilden av en kärlek som vi själva formar. Men vi vet ju att den kärlek som vi formar, den är både självcentrerad och den är kortsiktig. Men vi vill hellre ha den än den. Där på korset så visar Jesus vad kärlek är på riktigt. Vad är då kärlek? Den kärlek som svalnar i den yttersta tiden. Och det är en kärlek som avstår från allt eget för någon annan än sig själv. Ja, han satte oss alla i första rummet och sig själv i det sista. Och han gjorde det inte bara för de goda och de liksom politiskt korrekta, utan han gjorde det också för de onda, för de oönskade, för en rövare. Därför att vi alla är rövare. Men dyrt och heligt önskade och älskade av Gud. Han kunde inte annat än att offra sig för alla. Och han själv gick liksom inte och höll armarna i kors och väntade på att vi skulle skärpa till oss eller dra oss närmare honom. Utan han tog initiativet genom att överbrygga den klyfta som hade uppstått emellan oss, mellan Gud och oss, genom att sträcka ut sina armar, bära hela världens synd och säga: jag tar det på mig, på min räkning. Kom, dina synder är förlåtna. Jag räknar inget av det du har gjort mot dig. Och varför? Jo, för att jag vill att du ska komma. Inget står oss emellan från min sida. Och detta gjorde han också för dem som han visste skulle förkasta honom och spotta på den utsträckta handen, och som skulle trampa på hans kärlek. Men så måste den villkorslösa kärleken göra. Han ger inte för att få. Och han ger även om man vet att han inte ska få. Men han väntar trofast och tålmodigt på att om möjligt någon ska se att den utsträckta genomborrade handen är Guds utsträckta hand som räcker en människa, eller som drar en människa ända in i evigheten till Guds eviga boningar. Här möter du en kärlek som är oförändrat varm, som inte kallnar. Och den som ljuset lyser är, den lyser varm, medan världen runt omkring oss, deras kärlek, vår kärlek, kallnar kanske dag för dag. Och så kallar denna varma kärlek på oss denna söndag morgon. För det är ju så här att vi är barn av vår egen tid, där laglöshet och kärlekslöshet tilltar. Och kanske måste vi här och nu medge att också vi lider av den laglöshet som heter: jag är min egen herre. Min vilja måste få ske. Och Guds vilja, så länge den inte kolliderar med min vilja. Och det jag själv avgör vad det goda livet är, utan att Gud får blanda sig i för mycket. Och också vi påverkas av tidsandans kallnande kärlek. Så att också vi, som alla andra, ser först och främst till vårt eget bästa. Och ger liksom endast då vi får något tillbaka för det. Inte trofast, uthålligt, utgivande som Jesus på korset. Vi ger ju inte så som han till de som inte förtjänade, eller som vi tycker inte förtjänade, av förlåtelse, av förbön. Ja, vi avstår från att ge av vår kärlek. Kanske för att vi ändå gör anspråk på att vara en något mindre syndare än den andra. En något mer förtjänt rövare än den andra. Och glömmer bort att ingen av oss kan göra anspråk på att vara den minsta av syndare eller den värdigaste av rövare. Utan vi är alla, var och en, tiggare som bara kan hoppas på nåd, som bara kan sätta sitt hopp till att hans kärlek faktiskt är varm, självutgivande, överbryggande, väntande, förlåtande. Och det är den ännu idag. Evangeliet om riket, detta rike ska predikas till alla folk. Det har nått ända upp hit. Och så vet vi det, att detta evangelium ska vara vår dyrbara egendom ända till slutet. Ända tills han kommer för att hämta hem de sina. Där hans nåd har fått vidröra våra kalla, hårda hjärtan till en förtröstan, till en utsträckt hand som griper om den redan utsträckta. Och denna nåd, den vill han förankra dig i och rota dig i, särskilt när laglösheten tilltar och när kärleken svalnar. Här måste du bygga ditt hopp, din framtid, särskilt när slutet kommer, slutet som är nära. För då är det inte slutet, utan bara början på den lyckliga tillvaro då det som vi här bara får se eller smaka i tro ska bytas ut i åskådan. Nu ser vi dunkelt, då ska vi få känna till fullo. när han nu denna morgon sträcker ut sin hand på nytt för att hålla ditt kalla hjärta nära hans varma hjärta, så måste vi kanske komma och säga: mitt hjärta är kallt och hårt och vill vara sin egen herre. Jag är ett barn av min tid. Det kanske jag kan skylla på. Men inför dig kan jag inte skylla på något. Så här är det, herre. Och jag kommer just som jag är. Och han svarar: precis så. Det var för dig och för detta som jag kom och som jag nu kommer, för att hålla dig redo den dag då jag kommer åter i härlighet. Låt oss böja våra hjärtan inför honom och ta emot den ännu utsträckta handen. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Allsmäktige evige Gud, du som håller tid och evighet i din hand, ge oss nåd att använda den korta och dyrbara nådetiden så att vi blir rätt beredda för den yttersta tidens ankomst. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud och hör denna dagens heliga evangelium. Den 24 söndagen efter trefaldighet, där hämtar vi evangeliet ifrån Matteus evangeliet kapitel 24. När Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjungar fram och visade honom på tempelbyggnaderna. Men han sa till dem: ni ser allt detta. Amen säger er, allt ska brytas ner. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom gick de fram till honom och frågade: säg oss, när ska detta ske och vad betecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem: se till att ingen bedrar er. Ty många ska komma i mitt namn och säga: jag är Messias, och de ska leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Detta måste hända. Men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas. Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Så lyder det heliga evangeliet. Kristus. Ja, det är familjegudstjänst. Och det råkade bli denna söndagen. Och vi har just fått höra rätt så skrämmande saker. Och jag tänkte så här, ska man utsätta barnen för så skrämmande saker som vi fått höra idag? Och så tänkte jag, ja, det är ju Jesus som säger det. Och eftersom det är han som säger det och vet om detta och vet att det kommer att hända också de små. Men när han säger det och han säger, var inte skrämda. Därför att jag säger det. Därför att jag är med er. Då tänker jag, då ska vi inte gömma undan verkligheten som den är. Utan vi ska tala om den och tala om Jesus som är mitt i denna verkligheten. Men låt oss först bli stilla och be att han ska tala in i vårt mörker med sitt ljus. Jesus, Guds son, du ljus för mitt inre. Låt inte mörkret få tala till min själ. Jesus, Guds son, du ljus för vårt inre. Öppna oss för din kärlek och frid. Amen. Nu ska det komma en bild som är lite skrämmande. För så här ser det ut på många platser i denna världen. Och vi kan vara tacksamma att vi inte är små i den här delen av världen. Men låt oss inte blunda för verkligheten som den är på andra platser och komma ihåg dem. Men nu kan man ställa frågan så här. Om Gud är god och mäktig, kan det bli så här illa då i världen? Och kan det till och med bli ännu sämre och sämre? Och många skulle säga, nej, det kan jag inte tro. Jag kan inte tro på Gud om det är så. Och så säger man, det är därför jag inte kan eller vill tro. Men nu tror vi att Jesus är Gud. Och han har sagt att det kommer att bli sämre och sämre och sämre. Tills det till slut kommer att vara över för alla. Och så ser det som att han säger, nu har jag sagt det. Så bli inte så förvånade. Så istället för att vi talar om för Gud att han inte kan låta såna här hemska saker hända, så får vi istället fråga oss, varför? Vad vill du, Jesus? Vad vill du säga med detta? Varför ska detta hända? Och så får vi lyssna lite extra noga istället på honom. Nu sa Jesus, det kommer att komma krig och strid och hat. Och människor lurar varandra och de älskar inte varandra. Men nu ska jag ställa frågan, vems fel är det? Är det Guds fel? Eller är det människors fel? Är det vårt fel? Är det mitt fel? Och jag kanske måste erkänna att ja, när jag ljuger eller när jag hatar eller när jag är ond eller när jag luras eller det på annat sätt, så kan jag inte skylla på någon annan. Jag kan inte skylla på Gud. Utan jag måste säga att det blir till slut ont och hårt och kallt. Så är det för att vi människor faktiskt vill det. Jag vet att det här låter väldigt provocerande. Men när man går till sig själv och grubblar lite, så är det för att vi människor tillsammans vill det. Att det ska bli sämre och sämre. Det kanske är svårt att smälta, men ni får gå hem och begrunda. Men ni tror att det faktiskt är så. Men om man vänder sig till Gud då, som inte vill att vi hatar och inte vill att vi luras och som vill att vi älskar varandra, kommer det bli bättre då? Ja. Eller kanske Kanske om alla gjorde det. Men alla gör inte det. Och Jesus sa till och med så här: om vi kommer att bli sämre och sämre i den här världen, så kommer det faktiskt att bli ännu sämre för er som vill vara mina vänner. Ni som lyssnar till mig, ni kommer att bli ännu mer, ni kommer att bli förföljda och hatade bara för att ni lyssnar på mig. Och även om det i vårt land kanske inte är så farligt, ja, om man blir retad och utfryst, det är faktiskt inte så roligt det heller. Men sen vågar de oftast inte mer än så. Men på andra ställen, där vågar de till och med döda dem. Precis som de vågade döda Jesus, fastän han inte hade gjort något som var ont. Och då kanske ni undrar så här: va? Då är det ju bättre att inte bli kristen. Varför ska jag gå till kyrkan? Varför ska jag tro på honom om det blir ännu sämre för Guds barn? Då ska vi komma ihåg, för det första, att det här har ju Jesus sagt. Det här visste han om långt innan det hände. Och nu har det ju hänt, och vi har sett det hända. Och han ville att vi skulle veta det här, för att vi inte skulle bli överraskade. Han ville inte lura oss, utan tvärtom göra oss beredda. Och om vi nu byter till nästa bild, hoppas jag att ni ser. Det kommer bli sämre. Men det är ju på ett sätt rätt, det är ju på ett sätt lugnt. För om han vet det, då kan jag vara trygg i det. Och istället för att oroligt springa omkring, så håller jag mig till honom som har sagt allt detta ska ske. Och dessutom sagt: låt er inte skrämmas. Men om det är skrämmande då? Jag skakar. Jag är orolig. Jag gråter. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Så är ändå inte det skrämmande. Det enda som finns, vargen är där och vill komma åt det lilla fåret. Men du är inte ensam mot den stora stygga vargen, utan han är på din sida, och han till och med ställer sig emellan: rör inte mitt barn, mitt lilla lamm. Kommer du ihåg den händelsen när lärjungarna var ute i båten och det stormar runt omkring? Och vågorna var så höga och vindarna var så starka så att de var livrädda. Och de trodde faktiskt: nu kommer vi att drunkna. De var skräckslagna. Men de hade också glömt vem som låg i båten och sov. Jag sov. Det enda som finns är inte att båten kommer att sjunka, utan det är också så att han som har allt i sin hand ligger och sover tryggt i båten. Om det så stormar i livet, om det till och med så kommer bli ännu stormigare framöver i vårt land och vår del av världen, så är inte stormen det enda som finns, utan det är också Jesus som är med oss i båten. Och det kanske tycks som att han sover, men han är ju där, och det är det viktigaste. Eller hur? Det kom de att märka lite senare. Så därför är det viktigaste inte att stormen slutar, utan att han är med i båten där vi är. Och sen kan ibland stormen lugna sig. Men det viktigaste är inte att det blir lugnt omkring oss, utan att han är lugn med oss när det stormar och ryter. Men så finns det kanske här inne ändå en liten sån oro i hjärtat som inte riktigt försvinner och som heller inte kan försvinna förrän jag vet att Gud faktiskt är med mig, att han är för mig och inte emot mig. Är han det till slut? Och om det dessutom är så här om det kommer att bli sämre och sämre för att människor bråkar och krigar och hatar och luras, och jag dessutom måste säga ja, jag är med i det där också, jag luras och bråkar och hatar, varför ska då Gud vara med mig och för mig? Kan han det? Vill han det? Det kanske faktiskt är något bråk som är mitt fel. Eller ett stort litet bråk. Kan Gud förlåta? Kan jag faktiskt hoppas på att Gud är med mig och för mig och ligger tryggt och sover i min båt? Då ska vi inte gå och titta in i oss själva, för vi blir aldrig av med vår oro, utan vi får titta bort mot korset. Kanske kommer du ihåg på den dagen när Jesus hängde på korset, så blev det alldeles mörkt. Och det blev en stor jordbävning. Och det skakade. Och allt var ett stort becksvart mörker för honom där på korset. Och till slut så ropade Gud: min Gud, varför har du övergivit mig? Självaste himlen var stängd för honom. Men det var för att alla våra små bråk och synder och elände som vi gör inte skulle straffas på oss, utan på honom. Därför att han ville kunna säga till oss var och en: mitt barn, var inte rädd. Och nu vet jag att du kanske är rädd att dina synder ska liksom straffa sig. Men vet du vad? Dina synder har straffat sig. Så att nu vill jag säga dig något som du ska ta till dig och ta in i djupet av ditt hjärta, för att du aldrig ska vara så rädd som det innebär att vara utan Gud och utan hopp. Den rädslan vill inte Gud att du ska vara kvar i. Därför så säger han liksom från korset: mitt barn, dina synder är förlåtna. Var inte rädd och låt er inte skrämmas, även om det är skrämmande. Och så till sist. Det kommer vara svårt. Kanske är det så här att för er barn kommer det bli ännu svårare än vad det är för oss nu, när ni blir stora och vuxna. Men nu säger Jesus: håll ut till stormen är över. Tills Jesus kommer tillbaka. Och liksom, om ni tänker att det är ett stort svart åskmoln där i bakgrunden, så kommer han och tränger igenom det som solen skiner igenom det mörka molnet och kommer tillbaka och hämtar hem det sina och kommer att göra allting nytt. Och hur det kommer att vara, det har ingen människa sett och ingen som vet hur det kommer att lukta och kännas. Så vi får helt enkelt vänta och se hur det kommer att vara när han kommer. Men en sak kommer att vara säker. Det kommer att vara precis som han har sagt. Och då kan vi ju vara lugna med det. Och hålla oss till det. I det lilla och i det stora. Vid det som han har sagt. Amen. Och vi ska be med en bön som säger just detta. En bön som jag nästan alltid brukar be på begravningar. Därför att vi dör alla. Vi kan bara dö i tro. Med ett hopp. Det vill säga utan att se och veta förrän vi ser det. Vi kan bara hålla oss till honom och det som han har sagt. Att det ska bli som han har sagt. Låt oss be. Tack att du i ordet ger stöd ut i vår svaghet här. Bättre då vår lovsång bliver när vårt liv fullbordat är. När vid tidens slut vi får arvet som vi väntar på och vi kunna säga glada det har skett som Jesus sade. Amen. Låt oss nu stå upp och bekänna den tro som vi döps till och som vi kallas till. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.